Nåd være med der, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst henter vi fra Matteus evangeliets tredje kapittel, fra den første versen. Vid den tiden tredde Johannes døperen fram, og forkunnet det i Judeens øken, og sa, «Omvend dere, himmelriket er nære.» Det var om honom det sades genom profeten Jesaja. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judén och hela Jordanområdet kom ut till honom. Och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariseer och saddukeer kom till platsen där han döpte, sa han till dem, huggormsyngel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga inom er, vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastgåvel i handen. Och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Varför får Johannes döparen så mycket uppmärksamhet? Han får ju mycket uppmärksamhet både i Bibeln och i de texterna som vi väljer från Bibeln. Varje år när vi firar advent så dyker han upp i texterna, och dessutom har han fått sin egen dag i kyrkoåret som heter Johannes döparens dag, som är vid midsommar. Så varför får han så mycket uppmärksamhet? Är det inte Jesus vi ska fokusera på i kyrkan? Jo, det är det ju. Anledningen till att vi ger Johannes döparen uppmärksamhet är att det egentligen är svårt att prata om honom utan att också prata om Jesus. För hela hans uppdrag hade att göra med Jesus. Han skulle ju förbereda folket inför Jesu ankomst. Jesus hade redan kommit till världen när Johannes döparen trädde fram. Men hans ankomst var ändå inte känd för så väldigt många, för han hade ännu inte börjat sin offentliga verksamhet. Den hade han de tre sista åren av sitt liv innan han dog på korset. Och under de här tre åren så reste Jesus runt och undervisade, predikade, botade och gjorde många underverk i Galileen och Judén. Så att prata om Johannes döparen, det leder oss egentligen per automatik till att också prata om Jesus. Och det är därför vi vill ge honom uppmärksamhet. En sak som är intressant med Johannes döparen, det är att han påminner om Gamla testamentets profeter. Det gör han på flera olika sätt. En gång så sa Jesus om Johannes döparen, han är den Elia som skulle komma. Här pratar Jesus om en profetia i Malaki som är lite mystisk. Den lyder så här, se jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Det kan låta mystiskt att Elia ska komma tillbaka, men det är ju inte så han menar, utan Jesus har ju förklarat den för oss, så den är inte längre mystisk. Jesus säger, han är den Elia som skulle komma, alltså Johannes döparen är den här andra Elia då. Det innebar inte att Elia skulle återuppstå från de döda, utan att det skulle komma någon som liknade Elia, nämligen Johannes döparen. Men på vilket sätt är Johannes då som Elia? Vi kommer ihåg Elias som en profet som oftast var orädd och frimodig. Oftast var han så. Han tog itu med avgudadyrkan som härskade i landet på hans tid. Den mest kända händelsen, det är på berget Karmel, där han utmanade balstyrkarna. Han utmanade dem till den guden som kunde skicka eld från himlen, det var den sanna guden. Och de gick med på det. Och då var det ju Gud som kunde sända eld från himlen, medan Baal inte kunde det. För Baal finns ju inte. Och på samma sätt så var Johannes döparen orädd och frimodig som Elia var det. Han vågade säga åt sådana som behövde höra lagen. Som han till exempel gjorde när fariserna och saddukerna kom till honom. Förmodligen så kom inte de för att bli döpta, utan de var väl mer nyfikna och skeptiska till Johannes döparen. Johannes döparen, han var också som profeterna på det sättet att han sändes inte till hedningarna, utan bara till judarna. Så trots att vi finner Johannes döparen i Nya testamentet, så är han ändå annorlunda än apostlarna. För apostlarna, de skulle ju sändas både till judar och hedningar. Johannes döparen, han är mer lik Jesus på det sättet. För Jesus, han sa ju en gång, jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Johannes döparen påminner alltså om gamla testamentets profeter. Men han är ändå annorlunda. Jesus sa också om Johannes döparen, så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet, se jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Här säger Jesus dels att Johannes döparen är en profet, men också att han är mer än en profet. Han var budbäraren som skulle bereda vägen för Jesus. Han skulle förbereda judarna för Messias ankomst som väldigt snart skulle komma. Ja, han var den allra sista profeten som fick peka fram mot Messias. Men han fick också se något som de andra profeterna inte fick se. Han fick nämligen själv se honom som han hade pekat fram mot. Tänk vilken speciell och fantastisk upplevelse det måste ha varit. Han gick ju också och väntade på Messias, så fick han själv se honom. Och därför sa han till många judar medan de väntade, omvänd er, himmelriket är nära. Omvänd er, vad är omvändelse för någonting? Ja, det vet ni säkert redan. Men vi tar inte skada av att få höra det igen, av att prata lite mer om det. Och det finns ett par anledningar till varför det kan vara bra att prata lite extra om omvändelse. Det är därför att folk lär olika om omvändelse. Vissa lär något som man kallar för synergism. Vad är synergism för någonting? Jo, det är när man påstår att människan kan samarbeta med Gud i omvändelsen. Antingen genom att människan tar det första steget och sedan tar Gud det andra steget. Eller tvärtom, att Gud tar det första steget och sedan tar människan det andra steget. Men i Bibeln finns inget sånt. Och Bibeln utesluter att det också skulle kunna vara möjligt. Bibeln lär att varje människa är född i synd och andligt död från födelsen. Paulus, han skriver i Efesierbrevet, också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Så omvändelsen är inte att Gud liksom flämtar till liv en gnista som fanns i oss från början. Utan omvändelsen är att Gud skapar andligt liv i oss. Något som inte fanns i oss från början. Och Gud måste göra hela jobbet. Det är inte så att Gud gör 99% av jobbet och vi gör 1% av jobbet. Utan Gud gör 100%. Men efter omvändelsen, då blir det en tydlig förändring i den troende. Då har hon blivit andligt levande och har en gemenskap med Gud. Og da kan menneskene komme til Gud i bønnen, og menneskene kan bekjenne sin tro for andre. Og en sak som kan være bra at sier jeg også, det er at omvendelsen, det er en veldig snabb prosess. Det er ikke en lang og utdragen prosess. Det finnes flere eksempel på det i Bibelen. Til eksempel, når Jesus reste gjennom Samarien og treffet kvinnen ved brunnen, da kan man se at hun springer i vei direkte for å berette for sine grannar, for å bekjenne sin tro for dem. Og en sak som er viktig, det er at man ikke blander ihop omvendelsen og helgelsen. For det er to helt ulike saker. Det er jo at det ene leder til det andre. Omvendelsen leder til helgelsen. Helgelsen, den er jo helt beroende av omvendelsen. En konsekvens av omvendelsen, det er at en menneske kan börja be til Gud, og kan börja bekjenne sin tro. For da har Gud gett en menneske en andlig liv, som er nødvendig for å kunne gjøre det. Ibland kan man jo høre noen uppmana människor att be en bön till Jesus för att bli frälst. Alltså man tror att det är ett sätt att bli omvänd, att be en bön till Jesus. Men bönen kan man ju inte be förrän man har blivit troende. Och ett bibelställe som stödjer det här, det är när Jesus säger: "Det är anden som ger liv, köttet hjälper inte. Det ord som jag har talat till er är ande och liv." Det står i Johannes kapitel 6. Alltså den heliga ande ger andligt liv. Människan kan inte skapa andligt liv i sig själv. Han säger köttet hjälper inte. Och det här sker genom Guds ord som är livgivande. Så det handlar inte om att människan ska be en bön för att komma till tro, utan det handlar om att den heliga ande använder ordet om Jesus som skapar tro och andligt liv i hjärtat. Och en sak till som är lite klurigt med omvändelsen, det är att i Bibeln så finns det en skillnad mellan omvändelse och daglig omvändelse. Den dagliga omvändelsen handlar om att leva ett liv i omvändelse, men det är ändå något annat än omvändelsen. Trots att vi är omvända och har kommit till tro, så har vi fortfarande den syndiga naturen, så att vi fortsätter att lockas till nya synder. Därför finns det ett behov att egentligen hela tiden ångra och vända om från synden och att bli förlåtna av Gud. Och det är också därför vi har en syndabekännelse och avlösning i varje gudstjänst. Och det påminner om hur folket kom till Johannes döparen och bekände sina synder. Och förlåtelsen som Jesus har vunnit för oss, den finns ju alltid där. Vi behöver aldrig vara osäkra på om Gud även den här gången kommer att förlåta den där nya synden som vi har begått. Det kan vi alltid vara helt säkra på. Gud tröttnar aldrig på oss. Trots att vi faller i synd gång på gång, så förlåter han oss ändå gång på gång. Omvändelsen består av två saker. Det är ånger och tro. Det ångar över våra synder och tro på att Jesus har tagit bort våra synder. Och eftersom omvändelsen består av två saker, så behövs det också två saker för att skapa den. För att skapa ånger så behövs lagen och som gör oss medvetna om synden. Och för att skapa tro så behövs evangelium som gör oss medvetna om vad Jesus har gjort för oss. Det kan även vara bra att säga att lagen finns faktiskt inte bara i Guds ord, utan lagen finns också i viss mån i samhället och i viss mån i våra samveten. I samhället så kan det till exempel vara att föräldrar och lärare predikar lagen när de säger åt barnen hur de ska bete sig. Eller det kan vara att poliser eller åklagare predikar lagen åt brottslingar, vad de har gjort för fel. Så lagen kan även finnas på andra håll än i Guds ord. Så en människa kan faktiskt redan ångra något innan en gudstjänst. Och en kristen som redan ångrar sin synd behöver egentligen bara få höra evangelium For da har lagen redan gett den effekt som Gud ville skapa i det hjertet. Men eftersom en gudstjänst är ju till för många människor, så behöver vi alltid både lag och evangelium under en gudstjänst, så att alla får det som de behöver. Men det finns en skillnad mellan en predikan i en gudstjänst och en själavårdssituation. För i en själavårdssituation så är det ju bara en person som man har att ta ställning till. Så då kan man tillämpa antingen lag eller evangelium eller både och, beroende på vad som behövs i just den situationen. Och det här kan vi se att även Johannes Döparen gjorde. När vi läser om hur sträng Johannes Döparen var mot fariseerna och saddukeerna, då var det ju att han tillämpade lagen för just dem. Då var det ju inte att han stod och predikade för alla, utan då predikade han just till dem. Det som de behövde höra. Så det vi läser om i dagens text går inte riktigt att jämföra med att jag står här och har en predikan för en församling. Utan han predikade just det som behövdes för specifika människor. Och det kan vi även se i ett annat ställe, i Lukas evangeliet. Där det står, folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade dem, den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta. Och det frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem, kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldater frågade honom, och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem, pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön. Man kan se här, han predikar lagen specifikt till olika människor då. Jag sa att lagen finns i viss mån i samvetet och i samhället. Men problemet är att ett samvete kan bli förhärdat och ett samhälle kan bli laglöst. Så det är viktigt att poängtera också att det är bara i Bibeln som vi finner lagen på det tydligaste sättet. Och där är den också alltid fullständig. Det går inte att ta bort eller lägga till något från Guds lag. Från ett lands lagar så kan man ju ta bort lagar och lägga till lagar som man tycker är bäst. Men från Guds lag så kan man inte göra det. Människor kan ju förstås försöka ta bort vissa bud från Bibeln som de inte tycker om. Men de står ju ändå alltid kvar i Bibeln. Eller människor kan försöka lägga till några extra bud som de tycker att man behöver följa. Men de kommer oavsett aldrig att finnas i Bibeln, i Guds lag. Så just därför behövs det förkunnare som Johannes Döparen. Som frimodigt förkunnade Guds lag. Utan att ta bort något eller att lägga till något. Men en viktig sak om Johannes Döparen, det är att han predikade inte bara lagen. Han predikade också evangelium. Det finns ett bibelställe som ni säkert redan kan utantill som visar det. Det är när Johannes Döparen sa, se Guds lam som tar bort världens synd. Det bibelstället visar ju att Johannes Döparen predikade inte bara lagen utan också evangelium. Det är intressant att vi hittar det här i Johannes evangeliet. För det var det sista evangeliet som skrevs. Och det kom lite senare än de tre första. Vi kan ju tänka oss att efter de tre första evangelierna så var det några läsare som funderade. Men predikade Johannes Döparen bara lagen? Var han bara sträng hela tiden? Och det är nästan det intrycket man kan få ifall man bara läser Matteus och Markus och Lukas. Men så kommer Johannes med sitt evangelium. Och det kan vi kanske kalla det mest evangeliska av alla evangelierna. För det finns väldigt mycket evangelium i Johannes evangeliet. Och i det här så visar han också hur Johannes Döparen gjorde det. Så då när vi också har Johannes evangeliet så får vi en mer balanserad bild av Johannes Döparen. Som visar att han inte var en lagisk förkunnare som bara predikade lagen. Utan han predikade både lag och evangelium. Och det är också ett bra skäl till att vi vill ge Johannes Döparen uppmärksamhet varje år. For når vi ger honom uppmärksamhet då påminns vi om hur viktigt det är med både lag och evangelium. Och då påminns vi också om att det är viktigt att vi gör som Johannes Döparen, att vi pekar på Jesus. Vi ger Jesus uppmärksamhet. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, tack för att du sände Johannes Döparen som banade vägen för din son Jesus Kristus. Vi ber att du alltid ska bana vägen för Jesus i våra liv och i våra hjärtan genom ditt ord och i nattvarden. Fyll våra hjärtan med glädje över Jesu ankomst som innebar att vi har förlåtelse för våra synder och evigt liv. Vi som tidigare var hopplöst förlorade innan Jesus kom till världen. Tack för att du har gett oss både lag och evangelium som varnar och tröstar oss i våra liv. Amen.